Det här är en podd från Svenska Yle.
Europas sista diktator, Alexander Lukasjenko, säger nu att han kan tänka sig att avgå. Och hoppsan, kanske man tänker då, för han har ju nu verkligen bitit sig fast vid makten. Och jag tänkte att vi skulle behöva diskutera och förklara det här. Och Kerstin Kronvall, som är med här i nyhetspodden, tänker han verkligen avgå?
Han tänker nog avgå efter att Belarus har fått en ny konstitution, en ny författning. Och han hade kanske inte tänkt det så mycket om inte Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov hade varit på besök i Minsk och viskat någonting i Lukasjenkos öra.
Okej, vad kan då Rysslands utrikesminister tänkas viska i Lukasjenkos öra?
Beskedet från Moskva är helt säkert det att nu kan man inte fortsätta på det här sättet. Ryssland vill inte ha ett så här instabilt land i sitt grannskap, dessutom ett land som man har nära förhållande till. Och det börjar vara uppenbart för alla, tror jag, också för Kreml, att man inte kan fortsätta att ha en ledare för ett land vars enda politik just nu är att fundera ut olika system för hur man ska förtrycka dem som protesterar och hur man ska fara illa med sitt eget folk. Det här håller inte i längden och det inser också Kreml.
Just det, för Ryssland och Belarus har ju ett litet märkligt förhållande och det har ju beskrivits så här att när Alexander Lukasjenko är i nöd och knipa så då åker han iväg till Moskva och så träffar han Vladimir Putin och ber om hjälp. Men är det så nu då att den hjälpen och det stödet har liksom slut nu?
Det hjälpen och stödet finns fortfarande på sätt och vis. Det finns villkorligt. Och det var ju så när demonstrationerna började då efter presidentvalet i Belarus den 9 augusti. Så under hela augusti månad så låg Kreml lågt och man hörde egentligen ingenting därifrån. Putin kom inte med något besked om hur han ser på den här situationen, trots att de länderna då faktiskt har ett statsförbund. Men sen i slutet av augusti så då blev det klart att okej, Ryssland kommer att stödja Lukasjenko och ge stora lån till Belarus som är helt beroende av Ryssland för att klara sin ekonomi. Men de här lånen ges i små rater, eller små men i rater i alla fall. Och det betyder att Lukasjenko blir tvungen att följa de råd som man kommer med från Moskva för att få följande rat av lånen. Det stöd som finns för honom handlar mer om ett stöd för att försöka hålla Belarus i någon slags balans och stabilitet än ett stöd för Lukasjenko som president. Det här villkoret som nu har kommit är det att Belarus ska få en ny grundlag, en ny författning och efter det ska man ordna nyval, ett nytt presidentval. Och då var det ganska klart också redan innan Lukasjenko själv sa någonting att han inte kommer att ställa upp i det valet. Jag var övertygad om att det inte kommer att gå så. Men nu gjorde han då mera än så. Han väntade inte ut den här nya grundlagen utan han redan nu meddelar att när Belarus får en ny konstitution så då är han beredd att avgå.
Men hur ska det gå till då i det läget som Belarus befinner sig i då att stifta en ny grundlag eller att förändra grundlagen?
Det här är en stor fråga och det här diskuterar man ganska mycket inne i Belarus nu. Att hur kommer den här nya grundlagen att se ut? Att kommer den verkligen att förändra läget, liksom den politiska balansen så att det här absoluta presidentstyret, diktatoriska presidentstyret som man har idag, att det förändras så att makten fördelas så att till exempel parlamentet också får en del att säga till om? Eller kommer man att bara göra några små förändringar, flytta ett kommatecken eller ett ord hit eller dit? Och många misstänker att om demonstrationerna i Belarus tar slut så då blir det bara en kosmetisk förändring. Men om demonstrationerna fortsätter och Lukasjenkos läge fortsätter att vara i gungning så kan det hända att man får en bättre grundlag, att man får en verklig förändring i den här konstitutionen.
Mm. Men demonstrationerna, sa du, de har ju pågått nu då i mer än 100 dagar efter presidentvalet som då inte gick rätt till. Det är ju så gott som alla då, utom Alexander Lukasjenko själv, är eniga om. Och protesterna fortsätter, men folk grips, misshandlas och så. Men ändå håller nu belarusierna ut här.
No, hittills har de hållit ut och det har varit så här att det har då och då verkat som om att nu kommer liksom energin att gå ur de här demonstrationerna och nu slutar man och nu orkar folk inte längre gå ut. Men sen har det gång på gång hänt saker som har gjort att människor igen har aktiverat sig och åter har gått ut och faktiskt varit väldigt beslutsamma och modiga, måste man ju säga, för att det har ju varit faktiskt häftiga fall av misshandel, tortyr. Mm. 4 personer har dödats i samband med demonstrationer, dödats uttryckligen på grund av sånt som milisen har gjort. Eller kan vi säga dött efter att ha blivit misshandlade, ska vi säga på det sättet. Att de har inte, det är bara en som sköts ihjäl faktiskt ute på en demonstration, de andra har dött efteråt. Men hur som helst så hittills har det belarusiska folket, en stor del av det belarusiska folket, faktiskt varit väldigt beslutsamma och fortsatt de här demonstrationerna trots att Lukasjenkos regim på så väldigt många sätt har slagit ner mot dem. Att vi ska komma ihåg att han har den här ganska obehagliga organisationen som helt enkelt filmar och fotograferar demonstrationer, demonstranter. Och sen sitter det en hel stab med människor och letar upp de här människorna på olika sätt. I dagens läge så finns det ju så hemskt mycket som han har möjligheter att använda elektroniska eller sådana digitala verktyg för att identifiera människors ansikten. Och sen söker man upp de här människorna i deras hem eller på deras arbetsplatser eller på gatan och griper dem långt efter att de ens har varit med på demonstrationen. Att det är så systematiskt och det är så hårt och vem som helst kan drabbas.
Ja, det är ju en verkligt effektiv maktapparat han då fortfarande har i sin hand.
Och det är jätteintressant för att det finns också en stor diskussion nu kring det, att har han bundit sig för starkt till militären och milisen nu? För att i och med att han helt och hållet förlitar sig på dem, så finns det de som till och med säger att tänk om det sker en palatsrevolution, tänk om generalerna tar över. Och vi har alltså, på det sättet har han har bytt ut många civila i sin närmaste omgivning och bytt ut dem mot militära eller säkerhetstjänsten. Det finns bland annat en KGB-chef som nu är chef för presidentadministrationen. Och det här är en hemskt intressant fråga nu, att har han förlitat sig för mycket på de här soldaterna och miliserna, och kommer de en dag att vända sig mot honom och tröttna på honom och ta över makten?
Och så finns ju då, det är demonstranterna på gatorna, men så finns ju då också den oppositionsledarna, och den som vi ju väl känner mest till är då Svetlana Tihanovskaja, som fick ta sin tillflykt till Litauen och hennes man, ja, hon tog över efter sin man, för han ville egentligen ställa upp i presidentvalet, men han åtalades och greps. Vilket är läget nu med de här oppositionsledarna?
No, uttryckligen Sergej Tihanovskij sitter just nu, alltså Svetlana Tihanovskajas man, sitter just nu i ett svårt läge. Han greps i maj. Och då åtalades han för att ha uppviglat till störning av valet, alltså att störa det kommande presidentvalet. Och då skulle han sitta, alltså han dömdes till ett halvt års fängelse, han skulle ha släppts i november enligt alla konstens regler, men nu sitter han ju kvar, och enligt hans advokat har han alldeles nu igår ungefär blivit åtalad på nytt nu för att ha uppviglat till socialt hat, heter det. Och det här betyder att han kan sitta kvar i fängelse åtminstone 18 månader, alltså 1,5 år till. Så att hans läge är svårt. Sen går det hemskt mycket rykten just nu kring en annan av dem som ville ställa upp i presidentvalet, men också greps innan han kunde göra det. Viktor Babarinko som tidigare var chef för en bank som till en stor del ägs av ryska Gazprom. Och enligt rykten, det här har inte bekräftats, så skulle den ryska utrikesministern Sergej Lavrov ha diskuterat Babarenkos läge med Alexander Lukasjenko förra gången, veckan när han var i Minsk. Och enligt rykten så skulle det vara så att Babarenko har gett löfte eller åtminstone förespeglats att han ska friges på villkor att han lämnar landet. Ja. Sen också en av de här kvinnorna som syntes mycket då i början av demonstrationerna, en sån här lång, blond, ung kvinna, Maria Kolesnikova, som har suttit fängslad nu i flera månader, så hon har via sin advokat i en intervju berättat om villkorna i fängelse, hur hon helt enkelt har det. Hon säger att hon har det ganska okej. Hon sitter i en cell för sex personer, men det är bara tre stycken där. De andra är rökare, det stör henne för att de röker i cellen och hon blir tvungen att liksom andas in den här röken. Hon berättar att hon får gå ut och gå en gång per dag, alltså sådana här övervakade promenader på fängelsegården, och får ta en dusch en gång per vecka. Men när hon blev sjuk och ville träffa en läkare så fick hon inte träffa en läkare. Men hon säger alltså att förhållandena är som i postsovjetiska fängelser, säger hon. Det här är vad vi vet eller hör rykten om de här fängslade oppositionsledarna.
Ja, men i ett läge då, om det då verkligen skulle gå så att Lukasjenko skulle avgå, så är de här beredda då att ta över makten?
Jag tror att den mest troliga i så fall skulle vara just Viktor Babarenko. Mm. Och eftersom han har då en viss koppling till Ryssland via den här Gazprom egna banken där han har jobbat så länge, så tror jag att han skulle kunna vara en kandidat som också Ryssland på något sätt skulle stödja. Och det här låter ju förfärligt. Belarus är ett självständigt land och ska inte behöva lyssna på vilken kandidat Ryssland stöder, men i praktiken är det ändå så att Ryssland påverkar valet och kommer att se till på ett eller annat sätt kommer att se till att den följande presidenten i Belarus åtminstone inte vänder sig mot Ryssland. Men sen vet vi ju inte heller vad de här våldsämbetsmännen gör, alltså generalerna som sitter i KGB, säkerhetstjänsten eller inom polisen och militären. Det kan ju hända att det finns någon av dem som just nu sitter nära presidenten och följer den här situationen och ställer upp i valet och sen blir vald. Det är också helt möjligt.
Men nu då, alltså demonstrationerna fortsätter och Lukasjenko säger att han ska avgå när det finns en ny grundlag. Hur länge, ja det här är ju förstås helt omöjligt att veta, men hur länge ska vi se den här situationen pågå? Som dessutom ju nu då minsann kantas av just precis de här tortyr, misshandel, verkliga alltså övergrepp. Hur länge kan det här pågå så här?
Men det kan nog pågå väldigt länge tyvärr. Jag tror nog att vi kommer att få vänta åtminstone till våren. Om inte det, sen är det också det att det kan hända någonting överraskande. Det kan hända någonting som vi inte ser nu som sen gör att läget plötsligt förändras. Men så som det är nu alltså, så tror jag inte att folk kommer att ge upp. Visserligen vi har vintern på kommande. Vi har ett allvarligt läge när det gäller coronavirus i Belarus. Mm. Vi har en trötthet. Vi har människor som helt enkelt börjar bli skräckslagna för att det här våldet kommer allt närmare och närmare. Men trots det så tror jag att demonstrationerna kommer att fortsätta i någon form under hela vintern och fram till våren. Och fram emot våren tror jag också att det måste börja komma någon slags förslag till ny grundlag eller att det måste jag tänka att gå vidare i det här arbetet, det måste börja synas någonting, annars stoppar Ryssland penningtillförsel. Så att nu kommer vi att se det här väldigt länge och det hemska är att väldigt många människor kommer att råka illa ut för att de säger sin åsikt innan vi ser en förändring. Och vi kan ju inte ens veta om förändringen blir till det bättre, men det kan man ju alltid hoppas.
Tack så jättemycket för det här, Kerstin Kronvall, som bevakar bland annat Belarus. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!